Laudatur av Peter Sandström, uppläst av mig, Mattias Björkas. Kapitel 1. En kväll i september tänkte jag på far och att han säkert hade älskat mor trots allt. Han var förstås död sedan länge, men jag kunde fortfarande höra hans röst och hans skratt. Bara en gång hade jag sett honom gråta. Jag mindes att han då hade sagt: man borde åtminstone få dö lycklig. En ordvändning som jag tyckte var utslätad och högtravande på en och samma gång. Far brukade inte säga sådana saker. Han använde denna bizarra formulering under en av de monologer som han höll i mitt sällskap sensommaren 1988, då han under en kortare tid pratade enbart högspråket. Det handlade om några få augustidagar i ett skede som kändes oändligt, men som givetvis inte var det, utan en ordinär passus i livet, eller ett uppehåll. Det var en räcka dagar då han lät rosorna vara. I vanliga fall hade han alltid plockat en ros till mor varje morgon, och jag hade ibland tänkt att det var hans sätt att visa att han var belåten med livet och redo att dö. Varje morgon under blomningstiden flöt en nyss utslagen rosenknopp i det grunda vattnet i skålen på bordet i salongen. Det var tecknet på deras lycka. Några ord behövdes inte. Den där kvällen i september många år senare tänkte jag att jag aldrig fick veta om han dog lycklig. Han hade gått och lagt sig i sin säng i en småstad på västkusten och sedan aldrig vaknat mera. Svårare än så var det inte. Jag tänkte på far och mor då jag låg och läste i min säng och regnet föll över Port Arthur. Det var bara lite minnen. Sedan somnade jag med lampan tänd och när jag vaknade var minnet av pappas röst inte där längre. Jag hade hunnit vänja mig vid att vakna av tystnaden i ett hus som var tomt på kvinnor och barn. På sätt och vis kändes det trösterikt och riktigt, för jag hade redan nått den punkt då det var enkelt att acceptera att det började bli sent i livet. Något som kunde låta poetiskt, men som sällan var det för den som tvingades göra själva insikten. Men lika bra som det gick att börja med stavgång eller vattengymnastik eller grundkurser i spanska på Arbetarinstitutet, kunde det gå att lära sig acceptera melankolin och den långsamma färden utför. Ett skeende som det var tvunget att förhålla sig till. Det var därför jag hade lärt mig att tycka om att vakna av tystnaden, ensam i sängen i källaren, med alla de andra rummen i bostaden stilla och övergivna på våningarna ovanför mig. Ofta var jag glad på morgnarna. Det hände ibland att jag vaknade av att jag skrattade. Och det bekymrade mig egentligen inte att det fanns folk i släkten som tidigt hade tagit sin flykt in i olika former av galenskap. Det var redan fredag och september. Och jag såg fram emot dagen. Det fanns inte mycket som tyngde mig. Zebra hade meddelat att hon var gravid igen. På golvet i vardagsrummet gjorde jag 24 sit-ups. Sedan kokade jag morgongröten. Zebra höll allt oftare till hos någon som kallades Mäkinen. Jag tänkte att det var ett av dessa intellektuellt betingade förhållanden där det goda samtalet betonades. Och jag insåg att det var en situation som jag för bara några år sedan skulle ha avfärdat som patetisk och låg, men som jag nu kunde acceptera med någon sorts värme. För jag kunde se det sympatiska i att vuxna människor hittade tröst och förståelse i relationer med andra människor som befann sig i likadana lägen. Eller kanske det helt enkelt var kärlek. Den här fredagen hade jag ett möte inbokat med professor Tulijärv, som hade läst min senaste bok. Han ville att jag skulle medverka i ett samkväm med en grupp teologistuderande som skulle diskutera under temat Gudsbilden i nyare skönlitteratur. En formulering som jag egentligen kände mig främmande inför. Men jag ville ställa upp för professor Tulijärv. Han var redan en gammal man. Dagen innan hade han ringt mig. Han ville att jag skulle besöka honom för att diskutera det stundande samkvämet. I telefon pratade vi en del om lyrik och sedan förlorade Tulijärv sig.